Välkomna till dagens debatt, slaget efter 12 den här fredagen. Mitt namn är Bettina Sågbom. Och självständigt lärande, det ger sämre resultat och det ökar ojämlikheten i klassrummet. Det säger i alla fall Aino Saarinen som har skrivit en färsk doktorsavhandling om det här. Och avhandlingen har väckt livlig debatt och den har också kritiserats en del av vissa för att dra för alltför enkla slutsatser. Men idag så ställer vi oss då frågan här att har Saarinen rätt ens i en del av det som hon säger? Och var det ett misstag att låta eleverna styra sitt eget lärande? Den frågan ska vi vända ut och in på här idag. Och med mig så har jag här i studion Alexandra Wegelius som är ordförande för Finlandssvenska skolungdomsförbund. Välkommen.
Tack.
Och ganska nyvald. Du har suttit på den posten sedan september.
Japp.
Och så har jag Mattias Fagerholm här som är chefredaktör för tidningen Läraren och självutbildad lärare.
Välkommen. Tack så mycket.
Ja. Och med mig i en skola i detta land så har jag en lärare, Sari Huhtaoja. Välkommen.
Tack.
Du har nu precis 15 minuter, inte ens riktigt det tid, för sen ska du tillbaka till klassen. Och där sitter, vad sa du, 26 elever och väntar på dig och din assistent är sjuk. Så då...
Jag fick ordnat så att jag har lite mer att det är kanske till 20 över.
No, men jättebra. Jag tänkte bara att jag måste förklara för folk att, det, att om du försvinner mitt i allt så beror det inte på att du har blivit arg eller någonting. Så, utan att du har en riktig orsak. Men hör du, det som du har alltså en långtidserfarenhet av att vara klasslärare. Nu för tiden, nu jobbar du som språklärare. Svenska, engelska och franska. Och det där, sen har du själv en dotter, eller du har två vuxna barn men också en dotter. Som, hur gammal är hon?
Hon är 13.
Just det. Så du har erfarenhet av den här nya läroplanen, både som lärare och också som förälder. Så jag tänkte faktiskt att jag skulle börja från dig nu, eftersom du ändå måste försvinna från vårt sällskap allra snabbast av oss. Då när den här nya läroplanen togs i bruk och man talar om digitala hjälpmedel och så talar man om det här med självstyrning och det här. Så vad tänkte du om den då?
I början så blev jag väldigt ivrig och tänkte att nu ska jag börja använda allt möjligt. Och jag experimenterade en hel del med just den här självstyrda inlärningen och med digitala hjälpmedel. Vi använde datorer och tabletter regelbundet. Men jag märkte nog att jag har numera gått några steg bakåt. För att det där, om jag berättar från början, så mina elever fick alltså sätta sina egna mål och kämpa för att nå dem. Och jag undervisade dem förstås, men sen fick de jobba mer eller mindre i egen takt eller i små grupper. Och det här experimentet pågick då ett helt läsår. Då och då gjorde jag små justeringar och det där. Resultatet blev att de som ursprungligen var duktiga njöt av det att de fick ta sig framåt i egen takt. Och de gjorde verkligen bra, fick fortfarande bra resultat. Och de som var svaga, så de var däremot sen svåra att få eller nå fram till. Att de ville hemskt gärna jobba självständigt också. Och när de inte kunde klara av det så kände de sig lite förlorade. Och de behövde mycket hjälp. Och de fick förstås hjälp också. Men sen fanns det den här ena delen som försökte komma lätt undan och göra så lite som möjligt. Och om möjligt så ingenting. Och det där, jag var ju bara en person och en stor grupp. Så det var ganska svårt. Jag tycker att själva systemet var kanske helt ok, men det skulle ha behövts flera vuxna för att möjliggöra det. Och när jag frågade då eleverna vad de hade tyckt om de här självstyrda studierna, så tyckte nästan ingen om det. Alltså de här, inte ens de som hade klarat sig bra. De sa att de vill ha en närvarande lärare. De vill ha rutiner i klassen och saker som görs tillsammans. Och de flesta vill jobba jobba i ett tryggt klassrum, inte på smutsiga och stökiga korridorer eller under någon trappa. Och de tyckte att det var, ibland så var det jättesvårt att koncentrera. Och man fick inte hjälp då man behövde det. Och datorerna fungerade inte alltid så bra de heller. Att en del fick vänta en lång stund av lektionen innan det ens fick dem att fungera. Så numera är det då kanske lite mer sällsynt att jag skickar elever någon annanstans att studera själva. Resultaten är bättre och motivationen är bra och vi har bra atmosfär i klassen. Att jag vet inte hur eller när jag vågar försöka på nytt. Att visst finns det ju sådana situationer då jag skickar elever någonstans och filmar en video eller så här. Men för det mesta så jobbar vi nog i klassrummet.
Mm.
Eller sen tillsammans fast ute eller någonting. Men att vi är tillsammans och gör ungefär samma saker. Och förstås så får de som är duktigare göra mera och så här. Men för det mesta så vill jag vara närvarande och undervisa.
Jag tänkte, du har, vilken åldersbarn handlar det här om som du hade då att göra det här?
Det var från 4 till 6, alltså från 10 till 12-åringar.
Ja. Nå, nu, en fråga till här, just eftersom du har begränsat med tid så vill jag vara säker på att hinna få svar på det. Du är också förälder alltså. Då, vad har din 13-åriga dotter tyckt om det här systemet? Alltså du är ju inte hennes lärare, men vad har hon för synpunkter? Och hur känns det att vara förälder i en sån situation?
Hennes klass har nu på 7:an studerat matematik självständigt, mer eller mindre. Och de har fått alla sätta upp sina egna mål och dessutom fått bestämma vilket vitsord de ska sträva till.
Mm.
Att vill man ha en 7:a så gör man så många uppgifter och en 8:a så krävs det lite mera och så här. Och min dotter sa det då i föräldrakvarten. Vi var alla närvarande, min man och jag och klassläraren. Och hon sa det att hon lär sig sämre än på lågstadiet när de håller på med det här självständiga arbetet. Och hon upplevde att hon inte har möjlighet att fråga läraren och få det stöd hon behöver. Hon fick nyss ett dåligt betyg i provet och ville få stödundervisning. Och det här, matteläraren tyckte inte att det var nödvändigt och sa att det finns elever som klarar sig ännu sämre. Och att min dotter inte var tillräckligt svag för att få stöd, fast hon då själv ville. Jag kritiserar inte systemet i sig, men det behövs nog fler vuxna för att få ett sådant system att fungera. Och i matematik är det hemskt viktigt att förstå vad man gör. Att det är ett ganska abstrakt ämne och det behövs en lärare som håller de svaga i handen och konkretiserar och hjälper dem att förstå.
Om du kan hänga med till 20 över så vet jag att jag tittar på klockan här hela tiden. Nu, jag tar först en kommentar här. Vi börjar med Alexandra Vegelius som alltså ordförande för Finlands svenska skolungdomsförbund. Vad tänkte du om det här som Sari nu, en erfaren lärare, berättar?
Jag tänker så här först och främst kanske att jag tycker dels att det är jättebra att du har liksom involverat dina elever i själva utvärderingen sen och att se liksom att vilka blir resultaten och vad är deras synvinklar på grejerna för det och jätteviktigt för att då blir de ju ändå liksom involverade och de kanske känner sig delaktiga i själva utbildningen och det är väl det som är ganska långt målet med den här självundervisningen, att man själv ska kunna få vara med och ta del av den. Men sen håller jag nog med om att just det här med resurser och med människoresurser är ju någonting som vi tyvärr har bristfälligt av i många olika delar och också i utbildningen.
Mm. Och Mattias Fagerholm, jag vet att du har noggrant bekantat dig med den här Aino Saarinens doktors avhandling som handlar just om det här sättet att studera. Alltså vi har reformerat skolan på det här sättet, eller läroplanen har vi. Vad tänkte du nu när du hörde Saris version av
det här? Det här var ju spännande så till vid att det här var ju en beskrivning från verkligheten som 100% överensstämmer med det som Aino Saarinen har kommit fram till. Det var ju på det viset ganska intressant att här bockades det av liksom i turordning allt det som det här egentligen Aino pekar på. Mm. Alltså att det här självständiga lärande ger sämre inlärningsresultat. Hon var inne också på att de här så att säga, eleverna som har det svårt, Aino Saaren talar om elever i riskgrupperna, som det kan bero på olika faktorer, att de i synnerhet så är de som råkar illa ut just i det här självstyrda lärande, men också när det gäller de här digitala hjälpmedlen. Aino Saaren lyfter också fram, vad ska vi kalla det, ordning och reda, det vill säga ett av de viktigaste grejerna för den här lärandeprocessen är helt enkelt alltså rutiner, i synnerhet för de yngre eleverna. Så den bästa inlärningsmiljön så är alltså en trygg miljö med tydliga rutiner, att de här yngsta eleverna vet vad de kommer till när de kommer till skolan, vet de vem de möter, hur skolan ser ut, vad som kommer att ske. Det skapar en trygghet och det skapar alltså de här goda förutsättningar för inlärning. Så det var på det viset ganska roligt att höra att egentligen bockades det av det mesta här som framkommer i den här avhandlingen också.
Ja, då ställer jag frågan att om det nu en gång visar sig, nu är det ju, okej, Aino Saarinens undersökning pekar åt det här hållet och det där flera lärare vittnar om samma som Sari Huhta och jag berättar här just så. Kan man inte backa då? Varför kan man inte göra om den här? Eller borde man göra om läroplanen, göra om det på nytt så att om det en gång inte funkar, om det skapar sån här oro och ojämlikhet i klassrummet?
Ja, det är ju det här som är $1,000-frågan och det är en jättebra fråga. Jag ställde frågan till Aino Saarinen, intervjuade henne att det här, varför har det blivit så här? Hon slog ut med händerna och sa att det kan jag inte svara på. Det var obegripligt för henne, sa hon, eftersom forskningen inte stöder det här helt enkelt. Hon hade en tes om att det här självstyrda inlärningen har smugit sig in i lärarutbildningen och att det den vägen också har fått fotfäste i skolorna. Men det här var alltså inte, hon betonade att det inte är liksom vetenskapligt underbyggt, utan det var liksom en fingertoppskänsla hon hade. Det är en bra fråga hur det här kom in i systemet och förstås också en bra fråga att ska man göra några korrigeringsrörelser i den här frågan.
Jag ställer frågan nu till Sari, för jag hörde att det ringde där än, så att nu antar jag att lektionerna fortsätter. Så medan du ännu är med oss, att anser du att man borde kanske ordentligt nu utreda och fundera och kanske ändra, backa lite i den här frågan?
Alltså jag kritiserar nog delvis nog ändå på den här Aino Saarinens undersökning, för den baserar sig nog lite för mycket på PISA-undersökningsresultat som inte berättar tillräckligt mycket. Alltså PISA baserar sig ju främst på sådana kunskaper som man lärt sig utan till och på innehåll och mäter inte på det sättet elevernas kunskaper i hur bra de kan till exempel söka information eller samarbeta eller umgås med klasskompisarna. Och det är värdefulla saker också som man ska behärska i dagens samhälle. Och det finns egentligen inte någon bra mätare att tidigare lärde man sig saker utan till och numera jobbar man tillsammans och tar reda på saker och ting själva och i grupper, vilket är jättebra. Och det är det som den här nya läroplanen stöder också. Men jag tycker alltså att det är bra att prova på olika metoder och det är inte samma sak som att reparera någonting som är sönder, som Aino Saarinen säger. Kanske mer att försöka göra saker ännu bättre och enligt det moderna samhällets behov så att säga. Att som våra behov nu är lite olika än till exempel på 80-talet då jag gick i skolan och då satt man ju bara stilla i klassen och lyssnade på läraren och tog fram den här informationen som man blev serverad på en bricka ungefär. Att nu är det ju andra vindar som blåser. Men att, jag vet inte. Jag tycker nog att föräldrarna ska känna sig relativt trygga. Att det finns ju, all undervisning sker ju inte så här i skolan att barnen lämnas ensamma och läraren enbart en facilitator. Att jag skulle våga säga att största delen av undervisningen, åtminstone här på lågstadiet, sker fortfarande som förut. Att det här, jag skulle nog inte göra några stora förändringar i läroplanen. Bara liksom det här förverkligandet.
Resurserna kräver, som du nämnde.
Kräver resurser och lite mer tid. Man byggde ju inte rum heller på en dag.
Då tack ska du ha, Sari. Jag antar att du måste rusa tillbaka till din klass nu. Jo. Klockan är så mycket. Så, tack Sari Huhta, och jag lärare och i en skola i Finland. Jag sa inte ens vilken skola du är i just nu. Så att, tack för din medverkan. Parkstadskola. Ja. Ha en bra fortsättning på dagen med dina elever där.
Ja, tack detsamma.
Ja, hej.
Ja, hej då.
Ja, alltså, du frågar bara om ordet, Mattias, här.
Jag har många bra poänger. Alltså, jag talar med det här, gjorde en intervju med utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Henonen faktiskt i morse just kring den här frågan. Och jag tycker att han hade helt en bra poäng där. Att han sa att det är viktigt att komma ihåg att den finländska skolan är inte sönder, som vi också hörde här nu. Och det, så föräldrarna kan tycka nog vara trygga när de för sina barn till skolan. Frågan är väl närmast att ska det, behöver det göras någon form av kalibrering här? Det kanske man kan tycka. Och så är det också klart att liksom, en avhandling är inte använd i kyrkan på något vis. Det är inte så att man ska riva upp läroplansgrunderna utgående från en doktorsavhandling. Givetvis är det inte så. Och det är också klart att det här PISA-materialet har sina begränsningar när det gäller forskningen. Och det här är ju också Aino Saarinen de facto nog alltså poängtera i sin forskning. Det är inte så att hon har smusslat med det, utan hon har också lyft fram själva de här begränsningarna som det finns i det här materialet. Men det som jag på något vis kanske irriterar mig lite grann i den här debatten är att det här, det som det ganska långt har handlat om hittills är någon form av så här, vad ska vi kalla det, akademisk pajkastning. Där man så att säga i de akademiska kretsarna liksom med ljus och lykta försöker hitta fel i den här avhandlingen. Sida upp och sida ner liksom, att går man med förstoringsglas. Och det är helt fine, det är klart att en avhandling ska granskas. Och det här är kanske framförallt en fråga för Helsingfors universitet, där hon har disputerat att liksom kolla på den här biten. Absolut, och som journalist stöder det till 100%. Men det som jag tycker att ha helt kommit i skymundan är ju den här superintressanta diskussionen. Nämligen det att ska vi kalibrera vår undervisning åt vilket håll i så fall? Är det spår som vi har slagit in på? Är det rätt spår som vi är på nu? Eller behövs det ett steg tillbaka i något hänseende? Eller är det så att implementeringen av den här nya läroplanen har misslyckats? På något sätt. Är det faktiskt så att att våra inlärningsresultat sjunker i våra finländska skolor, så det kanske skulle vara värt att ta till diskussion istället för att flytta på kommatecken i en doktorsavhandling. Och jag nu lite karikerar. Och den här liksom diskussionen har man inte velat ta i, upplever jag åtminstone. Den har skuffat helt åt sidan, och det är ju det som är det intressanta här.
Nu Alexandra, nu den av oss som senast har gått i skola, så det där fortsätter säkert ännu också.
Ja.
Du är 19 år gammal.
Ja.
Ja. Så det där, vad får ni för respons i Finlandssvenska skolungdomsförbund? Har ni fått respons om det här, någonting av det som hon, Sari, just berättade här?
Förstås så vi är såklart insatta i allting som förstås på något vis händer inom skolvärlden och så vidare. Att försöka hålla oss uppdaterande om allt som kommer. Men att så här direkt respons har vi nog inte fått just kring de här grejerna. Men
inte sånt här som att någon skulle, eller att elever i större grad än tidigare skulle säga till exempel att någonting av det som hon sa där, att de upplever att de blir lämnade för ensamma i klassen.
Ja, det kan man nog uppleva till viss del förstås. Att en del kanske känner att man inte får den hjälp som man vill ha. Men samtidigt så tror jag nog att då jag kommer till, vi måste ändå komma ihåg att elever och studerande så är individer och vi alla lär oss på olika sätt. Och därför så tror jag att många olika metoder så är jättebra att ha. För då lär alla sig. Man kanske hittar sina egna sätt att på något sätt så här kom fram till att hur lär jag mig på bästa sätt. Och här tror jag är jätteviktigt att komma ihåg. Sen igen förstås, det kommer just grundskolan. Att nu är jag inte jätteinsatt i lågstadiet själv. Mm. Att vi fokuserar mer på högstadiet och gymnasiet eller andra stadier. Men då tror jag nog att det är jätteviktigt om just det med baskunskaperna. Att man faktiskt har de där rutinerna. Sen vart efter att man lär sig då så kommer man ju, kanske man blir mer självständig och får man det implementerat på ett bra sätt så tror jag att det lönar sig sen i slutändan.
Det var det hon, Aino Saarinen, sin också har sagt i intervjun till dig bland annat, Mattias, jag läste den som du hade skrivit i tidningen Läraren, så att det just problemet är det att om du börjar slarva med de här baskunskaperna, inlärande av dem, så det är då som man sen får problem senare, för att du måste kunna basen för att kunna själv, att sen kanske du självmant kan och självständigt kan gå vidare.
Ja, exakt så, ja. Och det kanske man kan också poängtera att inte det är ju riktigt så heller att Saarinen helt kategoriskt skjuter ner liksom självständiga studier, utan det är uttryckligen så att hon tycker att man inte ska tillämpa det i den här basundervisningen, utan sen är det tillämpande uppgifter, så att sen när du har din bas, så där kan man i viss mån säkert ha det, att det är ju inte heller liksom 0 eller 100 här.
Jag måste bara inflika här eftersom klockan tickar på. Jag inser det här är ett ämne som alltid när vi skriver om det här så kommer det mycket kommentarer. Och det där de facto så har ni synpunkter på det här eller erfarenheter av det? Har ni kanske ett barn i skolan som ni vet har gett respons att det här är bra eller dåligt? Eller är du själv en skolungdom som råkar lyssna på radio den här tiden på dagen och inte i skolan just nu? Eller mor eller farföräldrar, vem som helst, eller en lärare. Nu kan du ringa hit 0611 12 13 och berätta din erfarenhet av det här helt enkelt. Och dina tankar om det här självlärande systemet där eleverna själv tar ansvar för sitt inlärande på ett större sätt. I större utsträckning än tidigare. Alltså 0611 12 13, du hamnar inte in i direktsändning utan Stefan Winiger svarar i telefonen där först. Och du kan berätta ditt ärende för honom. Ja, vi fortsätter. Jag tänkte ta lite fast där på det som Sari Huhtaja sa där på slutet, att hon lite också kritiserade den här undersökningen, för det hon sa att man behöver annat i dagens värld än vad man behövde på 80-talet då hon gick i skola. Ni nickar båda två. Ja, Alexandra först, håller du?
Ja, jag tycker det var jättebra att hon tog upp just att vi lever ändå i ett väldigt föränderligt samhälle som blir mer och mer digitaliserat. Och då är det nog jätteviktigt att man just kan söka den där informationen på nätet och man kan vara källkritisk och vet liksom vilka sidor och just det här, var kan man hitta den där informationen som faktiskt är liksom saklig och sann och så vidare. Jag menar, sociala medier, det finns så mycket på något vis som är annorlunda än 80-talet som nu Sari pratar om. Så jag tror nog att det är jätteviktigt att man på något vis ska hitta möjligheter att kunna liksom få in det och sen typ just men hit nya utvärderingsmöjligheter där och att
ja, vad tänker du om det, Mattias?
Ja, alltså vi lever ju i en digital värld. Det kan vi inte liksom blunda för och det ska vi inte blunda för, och det tror jag inte att, eller det gör man ju inte i skolan heller. Det är väl som är poängen i den här avhandlingen är det att man liksom inte slentrianmässigt ska liksom ta till digitala lärmiljöer och tro att det är liksom något som automatiskt gör att allting blir liksom jättebra. Utan man ska liksom fundera, det är det som Sari lyfter fram, att man ska fundera i vilka sammanhang så kan man använda digitala hjälpmedel och på vilket vis ger det liksom ett tilläggsvärde. Det har också varit en feluppfattning att man har sagt att hon har totalt skjutit ner allt, liksom, allt som har med digitalt att göra, att liksom rör inte en dator. Så det är inte alls det som det är frågan om, utan hon poängterat att i vilka sammanhang, och de facto har ju liksom lista, om man läser den här avhandlingen, hon har gjort en lång lista på sådana sammanhang där hon tycker att det är alldeles bra och där hon till och med rent av rekommenderar det.
Men vad beror det på att den akademiska världen, kan du alls analysera det, att varför är det så svårt att ge kritik och ta emot kritik?
Det här blir personligt tyckande alltså nu, men
det får du gärna.
Men jag har ju följt den här debatten ganska noga. Min känsla är här att det finns två orsaker egentligen till det. Det ena är det att Saarinen utmanar en rådande norm här. Och då hamnar man ganska lätt i motvind. Alltså den finländska skolan har ju varit en framgångssaga, liksom, enorm framgångssaga. Och att då liksom ställa sig upp och säga att hej, att vet ni vad förresten, så nu funkar det inte. Så det är klart att man möter på motstånd. Så finns här en annan orsak, tror jag också, det är att här möts liksom lite olika vetenskapsområden. Vi har alltså pedagogiken som kanske möts av ett synsätt inom psykologin som är lite annorlunda. Saarinen för också in liksom medicinska argument. Hon har ju doktorerat både i medicin, alltså, och psykologi själv, och nu pedagogik. Så hon för in alltså väldigt mycket aspekter som handlar om till exempel hur mogen är hjärnan. Hon säger att hjärnan inte är mogen förrän i 20-årsåldern för sådant självstyrt lärande. Och jag tror att de här, min egen teori här är att de här så att säga vetenskapsgrenarna lite grann så att säga
gnagar
mot varandra och kanske inte riktigt till fullo kan liksom acceptera vad den andra säger. Och sen kan man också tänka så här att jag tror att en stor del av den här kritiken handlar om att man helt enkelt inte riktigt omfattar det som Saarinen säger och inte har riktigt lust att ta det till sig heller.
Vad tänker du, Alexandra?
Ja, jag kollade över den där studien så här snabbt och förstås läste en massa artiklar kring den och så vidare. Men jag kan nog helt liksom förstå din synpunkt där, att varifrån liksom den här debatten kanske kommer. Att det just kanske väcker delade åsikter.
Mm. Men det där, om man nu ändå utgår ifrån att alla vill ju att skolan ska vara så bra som möjligt för så många barn som möjligt och så många unga som möjligt. Hur borde man gå vidare på det här nu och hur borde man förvalta det som hon säger? Och vad anser ni liksom att borde göras?
No, om jag börjar så jag citerar här nu Olli-Pekka Heinonen från Utbildningsstyrelsen som jag talar med idag. Och han sa, tycker jag, klokt att det här är en bra debatt. Det är bra att den här debatten förs, för det är en bra debatt. Genom den här debatten så kan skolan bli bättre. Det är liksom enda sättet att utveckla vår skola är att ta så att säga snacket, att föra den här debatten. Och det är det jag menar, att jag tycker det är lite synd att vi inte har kommit dit, utan det har just fastnat i den här akademiska pajkastningen.
Jo, jag håller nog med. Att jag tror alltid diskussioner kring utbildning och så vidare, för att vi, som du sa, vi vill alla att liksom få ett så bra skolsystem som möjligt som gynnar alla helst. Och då tror jag nog jätteviktigt att man just tar de här diskussionerna och hur kan vi göra skolan bättre.
En grej här som gör det förstås lite svårt är ju det att jag tror att det finns ju så väldigt många olika skolor och jag tror att i många skolor så funderar man att vad är den här uppståndelsen kring Saarinen? De känner inte överhuvudtaget igen sig i det här. Så finns det nog en väldigt stor del, det är min fingertoppskänsla och det är den respons som jag har fått, att väldigt många som säger ungefär så här, att ja, vad var det som vi sa? Det här har vi sagt sedan 2016. Så där lite i den andra meningen. Och så finns det också förstås en grupp som tycker att Saarinen talar smörja helt enkelt. Att det finns väldigt, väldigt liksom ett stort spektrum av skolor. Det måste man också komma ihåg. Och det förstås gör den här debatten lite knepig.
Hur lång tid har man tid att vänta om man då har ett sånt här, nu visar jag citationstecken här i studion, alltså ett sånt här experiment på gång. Hur lång tid kan man vänta om det skulle visa sig nu att betygen sjunker liksom snabbt? Och de har ju sjunkit en del och nu, okej, det gäller den här PISA-undersökningen som mäter just det här bara kunskap. Men i matematik till exempel så har ju kunskaperna liksom gått ner helt klart. Och det som man förr tentade ännu för några år sedan på åttan, så det tentar man nu på nian för att man inte liksom hinner komma dit ännu på åttan med de här självstyrda systemen. Så anser ni, kan man vänta ännu många år eller ska man se tiden an? Sarjan med det uttrycket att det där att Rom byggdes inte heller på en dag. Vad tänker ni?
No, det som är förstås också lite knepigt är det att en av styrkorna och liksom ett framgångsrecept för Finland har ju varit de facto det att vi har, när det gäller utbildningssystemet, vi har kontinuitet, vi har liksom långsiktighet. Skolan har liksom fått tuffa på ganska självständigt i sitt spår liksom, utan att till exempel politikerna har blandat sig vid maktskiften och så här, som det i andra länder är, att när regeringen byts så då vill man pilla i skolan så att säga. Det har man inte gjort i Finland, utan man har litat på
förutom nu när man förlänger läroplikten.
I och för sig, det är en annan diskussion. men det här innehållet så har man liksom inte egentligen petat så jättemycket på, utan man har liksom litat på lärarnas liksom yrkesprofession och deras professionalitet och att de har liksom, att de fixar det. Och bevisligen har det också fungerat. Så det här, på det viset är det en lite knepig fråga att man kan ju inte heller liksom slinka in hit och slinka in dit, utan den här långsiktigheten är också liksom ett trumfkort. Samtidigt kan man också fråga sig, 2016 togs den här i bruk, den utarbetades 2014.
Ja.
Det här runnit ganska mycket vatten under broarna. Samhället förändras jättesnabbt, inte minst på den här digitaliseringen som är ju ett tema i avhandlingen. Så kanske det skulle vara skäl att göra den här kalibreringen då.
Ja, när du säger det så Alexandra har också någonting på hjärtat. Men vi har ett samtal faktiskt alltså på 0611 12 13, och jag sa tidigare att har ni erfarenhet av den här nya läroplikten eller den här nya läroplanen, menar jag. Nu gör jag två saker på en gång och det hörs. För att jag tittar att det samtal är färdigt. Jag ser att Stefan fortfarande pratar med någon i telefonen. Tydligen är samtalet inte färdigt. Ja, om en liten stund, okej. Då frågar jag Alexandra under tiden, hur lång tid anser du att vi kan vänta, att om det visar sig att de här
betygen faktiskt sjunker och hastigt?
Jag tänker, om jag nu får blanda in den här läroplikten lite, ja. Så tror jag att om vi ser att liksom de resultaten, till exempel i matematik, går neråt kontinuerligt, så då tror jag att då måste vi göra någonting ganska snabbt, för att med en förlängd läroplikt så innebär det att man bygger ju hela tiden på, speciellt i matte. Och finns det grundkunskaperna då, så blir det jättesvårt då man kommer till andra stadiet.
Mm. Det var bra poäng att du tog upp det här, just den här förnyelsen här. Nu har vi ett samtal på tråden. Välkommen med i sändning. Vem är det jag talar med?
Hej, jag heter Benjamin här. Jag studerar medicin för andra året. Och det här, jag tyckte det bara var intressant som ni tog fasta på här med hur forskningen tog fasta på att man liksom krävs upp till 20-årsåldern före man helt självständigt kan börja ta åt sig det att studera. Och då vill jag bara nämna till exempel att vi på universitetsnivå också, så vi som andra studerande har varit de som har utsatts mest självstudier och distansstudier. Och en empirisk studie nu under hösten har visat att vi mår sämst även fast vi är 19, 20, 21 och uppåt. Vilket kan såklart antyda att det här är helt sant. Och jag vill bara visa upp hur det i vår ålder fortfarande krävs det här stödet, den personliga närheten där i undervisningen. Såklart universitet och andra saker, gymnasiet och högstadiet, men att jag vill lägga fasta på att det är nog sånt som verkligen krävs, så att man kan inte lägga för mycket press på ungdomarna att själva klara det i en tid i livet när man inte själva har sitt liv helt underfund med.
Det var intressant att du använde ordet press. Och det är också ett ord som jag har hört ofta att föräldrar säga att eleverna upplever stor stress över att de inte har det där stödet på samma sätt, utan de ska liksom klara saker själva.
Ja, alltså det är nog någonting som jag själv i alla fall skulle uppleva att kan figurera i vissa ställningar i alla fall. Så klart kan man sen lägga, det blir sin egen press också, att en inre press. Att man vill prestera och man andra vill se en prestera. Även om det inte blir direkt så är det en sån här konstant.
Man måste prestera med de förändringarna nu i antagningarna och också förlängda läroplikten där man inte liksom direkt egentligen kan ta heller mellan och sån här eller det är några andra frågor egentligen sen där. Men det blir en sån här press från en allt yngre ålder som inte kanske jag heller uppskattar. Det är också.
Benjamin, ditt ljud förändrades mitt i allt där, men jag tror att den som har en bra radioapparat eller lyssnar med hög volym via sin dator så hörde säkert vad du sa. Att du talade också om den här pressen som kombineras med det här och förlängd läroplikt också.
Ja. Hörs det bättre nu? Eller?
Det hörs bättre nu, jo.
Yes. Okej,
okay,
tack.
Ja. Men här... Jo, varsågod.
Nej, att det är ganska långt vad jag själv har upplevt och det här. En annan synpunkt är bara hur den alla resurser som vi har så används vi nog väl. Sen så är det kanske bara det att extra resurser skulle kunna krävas för att ge bättre stöd till också de som är på övre spektra att skulle kunna behöva hjälp för att utvecklas ännu mer än vad vårt nuvarande skolsystem kan tillåta.
Benjamin, tack ska du ha för det här samtalet.
Tackar.
Det var bra att höra av en ung person som det där har varit med om allt. Alltså bekräfta. Ja. Det där var en som
tack,
inte...
Tack
Benjamin.
Hej.
Det där, han ifrågasatte i alla fall inte nu Aino Saarinens resultat i undersökningen.
Nej, en intressant poäng här också att en sån här paradox är ju liksom det att ju mera... Liksom ansvar man ger åt elever, så de facto liksom desto mer handledning behöver de. Och det kanske man glömmer bort att låt oss säga en perfekt värld så kanske det här självständiga lärandet kanske kan funka, men då måste ju resurseringen alltså se ut på ett helt annat sätt.
Som vår lärare också sa i telefonen här tidigare, vad tänker du Alexandra om den saken?
Jo, jag tänker nog samma och sen att man kanske som man finner liksom nya verktyg åt eleverna hur man just ska liksom strukturera upp sitt studerande och så vidare. Att man inte just ger då uppgifter i början på veckan som ska vara klara på fredag utan man sen på något vis, det finns en struktur i det fast ansvaret i så fall då, om ansvaret ligger på eleven, så finns det ändå en struktur enligt hur man ska jobba. Mm. Att det liksom ska inte känns övermäktigt om man där sitter och sen torsdag kväll och inte vet hur man ska hinna med allting.
Jag tyckte det kom ju fram här också i hennes den här avhandling att just det här med ordningsföljd också är sånt som inte är så självklart för elever, att i vilken ordning man ska göra saker, utan det kan man behöva också hjälp med.
Ja, det är ju liksom pedagogik så att säga. Mm. Man kan inte förvänta sig att en åttaåring ska veta vilken ordning man ska göra grejer, utan det är ju liksom, det är ju, där kommer lärarens yrkesprofession in.
Mm. Jag dras här, det blinkar nog på telefonen ännu, men jag är rädd för att vår tid kommer att ta slut för att vi hinner få in det samtalet i sändning. Men hålls, nu ringer det på alla signaler, så jag borde ha sagt att ni kunde ringa hit för länge sedan. Men det där, jag blir tyvärr tvungen att dra sträck här, men ni får gärna hållas kvar på tråden, så pratar vi med er i varje fall så här när vi är ute ur sändning. Det här var slag efter 12 fredag. Sari Huhta och jag hörde vi på telefon tidigare här från en skola, alltså i Parkstad i Helsingfors. Alexandra Vegelius är Finlands svenska skolungdomsförbunds rätt så färska ordförande. Och Mattias Fagerholm är chefredaktör för tidningen Lärare, också journalist och lärare själv. Jag tackar er för att ni deltog i debatten. Mitt namn är Bettina Sågbom och vi hörs igen nästa vecka.